Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ett rop från Västerort. Vi är Djurgården. Hur ska man egentligen påbörja en text där man ska försöka beskriva alla känslor och all eufori som gårdagen framkallade? Ja, det är inte det lättaste, men kan väl i alla fall konstatera att det här var precis vad våra sargade Djurgårdshjärtan behövde. Och då pratar jag inte bara om titeln, utan även om att få skapa en sådan stämning inför en sådan stor publik med två magnifika tifon och få vinna med 3-0 mot regerande mästarna. Vi börjar med uppladdningen. Man såg matchtröjor av hela stan under gårdagen och alla pubbar runt omkring arenan var fullsmockade med djurgårdare. För att inte tala om open air-samlingen där det rådde riktig festivalstämning. En riktigt skön känsla redan innan man kom in på arenan ens, med andra ord. Och det är inte utan att man kände att vi alla borde bli bättre på att bära matchtröja oftare. Sen när man kom in på arenan slogs man av att det kändes som att det var något elektriskt i luften. Folk var verkligen taggade till tårna, mer än jag någonsin hade kunnat hoppas på. Och flagghavet på både övre och undre läktaren var sjukt mäktigt. Det kändes som Curva Sud på en Roma-match eller liknande. Det kändes för ett ögonblick som att man inte bara var en del av något större, utan något som hade vuxit sig så jävla stort och bortom kontroll att det inte längre kunde tyglas. Det var beslutsamheten man får av 13 titellösa år, otaliga kriser och jag vet inte hur många derbyförluster. Där hela Djurgårdsfamiljen, 20 000 av de absolut bästa och finaste människorna i Stockholms stad, hade bestämt sig för att vid det här vägskälet fanns det bara en väg att ta. Och det är inte vägen mot förlust, kris och tränarbyte och kravaller, utan den mot titlar, välfyllda läktare och framtidstro. Stämningen var nog den absolut bästa jag varit med om på en Djurgårdsläktare. Ja, jag var på Köpenhamn borta och ja, jag var på Partisan hemma. Och jag har varit på de flesta derbyna sedan sent 90-tal. Men jag har nog aldrig upplevt detta tidigare. Det är inte bara klacken och slaktis, utan nästan hela arenan stämmer upp i sång. Där varje person runt omkring visar upp en sån enorm vilja och kärlek till Djurgården, spelarna och övriga publiken. Där summan av 1 + 1 = 3. Vi har sett glimtar av detta tidigare. Vi har sett det i matcher såsom Malmö hemma 2013 på stadion. Första matchen på Tele2 Arena mot Norrköping. När vi segrade Göteborg hemma under Mark Dempsey. När vi sjöng ut Bayern borta i första derby på Tele2. När vi sjöng ut Råttorna i första derby på Friends och så vidare. Men jag tror aldrig att jag upplevt det här under en hel match på ett sånt sätt tidigare. Där hela arenan levde sig med i varje situation och fullständigt vibrerade. Alla hade bestämt sig inte bara för att hjälpa spelarna att bärga guldet, utan även för att manifestera vilka vi är och vad vi är kapabla till att göra när det verkligen gäller. Att spelarna gör en fantastisk prestation bör självklart nämnas också. Vi kommer från en riktig kris i Allsvenskan, men spelarna går ut och spelar med ett enormt självförtroende. Sjukt imponerande. Man kan inte riktigt nämna några enskilda spelare, för sanningen är att precis alla på plan gjorde en riktigt fin insats. Men okej, det sättet Isaksson offrar sig på när Malmö nästan är mål första halvlek är fantastiskt. Även hur han hänsynslöst kastas in i duellen med Malmö-anfallaren i andra halvlek och nästan åker på en hjärnskakning. Och att Krim går in efter en skådeperiod och är så pass bra visar att Djurgården med och utan honom är som två helt olika lag. Ulven och Karlström på mitten som fullständigt pulveriserar Malmös mittfältare. Jag har nog aldrig sett en bättre duellspelare i blårandigt än Ulvestad. Och Jonas Olsson som visar precis hur hungrig han är på den där titeln, men som ändå undviker att bli övertaggad som han stundtals har blivit tidigare. Une Larsson som går in på vänsterbacken och gör en magnifik insats och kröner det med det enormt viktiga 1-0-målet. Felix som efter en svajig vårsäsong går in och äntligen är den där Felix vi vande oss att se förra året. Och Ring som hotar varje gång han får bollen och som är ett riktigt klassmål. Ja, alla förtjänar egentligen beröm, men jag nöjer mig där. Vad betyder det här då för framtiden? Jo, enormt mycket. Först och främst var det otroligt viktigt rent sportsligt. Bosse Andersson fick en stor belöning för allt hans slit under de senaste åren. Och ett kvitto på att vi fortfarande är på väg åt rätt håll. Vi har stabiliserat ekonomin, blivit ett topplag igen, tagit oss till Europa och nu har vi också vunnit en titel. Detta kommer att göra det lättare att värva spelare i sommar, oavsett hur det går i Allsvenskan. Och det sänder en signal till resten av fotbollssverige att Djurgården verkligen är att räkna med igen. Sen är emotionella värdet av att Isaksson får vinna ett guld i sin sista säsong i Djurgården enormt stort. Att Jonas Olsson får kröna en fantastisk karriär med ett guld i blårandigt. Att urdjurgårdare som Une Larsson och Krim får vinna ett guld med föreningen deras hjärtan. Att Tino Badji Chili kan skriva hem till sina släktingar i Afrika och berätta att de vunnit kuppen här uppe i Sverige. Ja, det känns fantastiskt att se spelarnas glädje och att veta hur mycket det här betyder för dem. De enda jag undrar det här guldet ännu mer är vi supportrar och framförallt ni lite yngre som inte var med under guldåren tidigt 2000-tal. Vi har inte vunnit en titel på 13 år. Vi har haft otaliga kriser, stundtals låga publiksiffror och halvdans stämning. Stundtals har man varit orolig för inte vår existens, så i alla fall vår framtid som en förening att räkna med. Vi har haft alla emot oss. AIK har ständigt varit ett topplag och Bayern har som vanligt varit medias gullegris fått en enorm skjuts publikt. Vi har kämpat i ständig motvind, har det känts som, och så fort något gått bra har det snabbt följts av en rejäl smocka. Men vi har stått pall. Vi har stått pall otaliga kriser där det har stormat kring vår förening och där det stundtals även varit osämja inom Djurgårdsfamiljen. Vi har stått pall otaliga sportsliga kriser med tränarbyten och bottenstrider. Och vi har stått pall ett derbyspöke som hade fått vem som helst förutom oss djurgårdare att ge upp fullständigt. Vi har stått pall allt detta och för oss lite äldre som var med under guldåren så var det tufft. Men det måste varit otaliga resor värre för alla yngre som aldrig har fått uppleva en ordentlig framgång. Och där många måste ha tagit en rejäl funderare på vad man egentligen håller på med och om det är värt det. Jag hoppas att ni efter detta aldrig behöver gå i de tankarna igen om ni någonsin har gjort det. Nu vet ni vad det är vi strävar mot, vad målet är när man står och sjunger en allsvensk lunkmatch eller ett gruppspel i Svenska Kuppen. Det är det här man strävar mot. Att få stå på toppen, att få spela den här typen av matcher på hemmaplan och för känslan av att man är en del av något så ofantligt stort. Och känslan av att få känna den absoluta stoltheten av att vara djurgårdare. Över att se en matchtröja vart man än vänder sig på stan. Och att veta att det inte finns något som en gnagare eller bajare kan säga om den närmsta framtiden. För vi har precis vunnit en titel, något de inte har åstadkommit på väldigt många år. För vår identitet var detta oerhört viktigt. Det har diskuterats på olika forum vilka vi egentligen är. Om AIK för stunder är bäst sportsligt och Bayern för stunder har mest publik, vilka är då vi? Och vad är vi bäst på? Ja, dels är vi Sveriges framgångsrikaste förening genom alla tider och vi spelar i högsta ligan i Sveriges två största sporter, så att vi ens ska behöva ställa oss den frågan är egentligen konstigt. Vi är även den mest genuina Stockholmsföreningen. AIK är Solna, Bayern är Södermalm, vi är Stockholm. Och när vi äntligen även vinner igen. Förlorarstämpeln passar oss inte, det är Bayern som promenerar på den. Vi är stolta Djurgårdens IF med vår anrika historia, vår förankring runt om i Stockholm i massor av sporter, vårt vackra klubbmärke, vår fantastiska blårandiga matchtröja, våra legendarer såsom Knivsta och Tumba, Stockholms stadion, Östra station, ja, the list goes on. Vi vet egentligen precis vilka vi är och att vi fick vara över 20 000 djurgårdare på Stockholmsarenan där vi lirar sådana tifon och skapar en sån stämning. Påminner nog alla om hur stolta vi kan vara över oss själva, Djurgårdsfamiljen, vår förening, Djurgårdens IF. Detta var kanske än viktigare än själva kupptiteln, i alla fall för mig. Jag skulle vilja säga att vi i och med denna titel nu kan vända blad och på riktigt blicka framåt igen. Man tänkte lite så efter vår förra säsongen, men att vara topplag är något som snabbt kan förbytas och att spela i Europa kan bli ett kort äventyr om man har otur. Men att vinna titlar, då skriver man in sig i historieböckerna. Det är någonting som ingen kan ifrågasätta. Och nu har vi vunnit en titel. Nu kan vi se framåt igen. Ta oss an allsvenska med ett helt annat självförtroende. Vi är Djurgårdens IF, Sveriges mest framgångsrika förening. Vi är vinnare igen. Och nu jävlar ska vi visa det även i allsvenskan under återstoden av den här säsongen. Och äntligen ska vi få visa för vad vi går för ute i Europa. Tack Djurgårdsfamiljen. gårdagen med ett av de bästa minnena i mitt Djurgårdsliv. Hoppas ni känner likadant.
Ja, hej och välkomna till DIF-podden. Åter tillbaka efter lite uppehåll med våra matchpoddar här. Jag, Tony och Fabian är vid mickarna och vi ska dels snacka ner matchen mot Dalkurd, sen kanske ta lite svepande vad vi tyckte om den första tredjedelen på säsongen som ja, i princip färdigspelad nu. Hur mår ni killar?
Jättebra, såklart. Det har varit några intensiva dagar efter den fantastiska cup-segen. Så man har ju stundtals svävat på moln och, men nu blickar man framåt igen. Det väntar ju en väldigt viktig match mot Örebro på torsdag, så man kan inte vara glad allt för länge.
Absolut. Dock har vi en fördel, Kennedy och Mårtensson avstängda, men det kommer vi in på. Hur är det med dig då, Tony?
Egentligen i fredags var det ju underbart, såklart, på alla möjliga sätt. Jag tyckte det för mig räddade hela säsongen. Men efter Dalkurd, då börjar man inse som att det kanske finns en liten chans att man kan komma lite högre upp i tabellen, som är intressant ändå. Så då börjar man redan tänka på hur mycket man måste ta igen och börja kolla de andra matcherna och
precis.
Så det är lite gott och ont, eller gott och ont, upp och ner, så kan vi säga. Men oavsett, det viktigaste, vi tar den första titeln för året. Vi har någonting otroligt bra och glädjas över. Så att det är överlägset positivt, är det.
Och för att måste ju nämna också att AIK spelade oerhört mot Östersund för bara någon timme sedan. Så det förstärker ju också lite av den här glädjen man känt. Att resultaten, de andra resultaten, går någorlunda vår väg.
Ja, inte jättemånga.
Nej, det får väl ändå. Ja, fast med Bayern man ju.
Ja.
Och det är längre att hålla.
Dalkurd hemma då. Vad gick ni in med för känsla? Jag typ med, när man såg att Boye Traoré inte var med, det var en liten lättnad. Och vi kom ändå till spel med typ bästa möjliga lag. Det kändes som att vi skulle ta en enkel trea. Och var en enkel trea?
Nej, det var det inte. Men det var en trea. Och det var väl det man gick in med inställningen till innan, att det gäller bara att få den matchen överstökad. Det var ju, man hade ju vissa farhågor att, som vanligt när det är tajt spelschema, när det har varit en sån urladdning, att spelarna kanske inte riktigt skulle hinna återhämta sig mentalt och fysiskt. Men ja, efter många om och men, som jag tycker det var, så lyckades man ju till slut få den här trean. Och ja, men det är väl ganska, från att vi gör 1-0 så är det väl ganska lugnt. Så det är ju en ganska betryggande 1-0-seger, även fast vi inte imponerar så här jättemycket spelmässigt.
Fast är det så betryggande egentligen? Är det? Jag tycker det hela, alltså första 10 tycker jag, eller första 8 eller vad det blir, är ju väldigt bra. Då känns det som att vi bara fortsätter från Malmö-matchen rakt upp och ner och bara kör över. Jag väntar bara på att vi ska göra mål. Men där och då, Städler går sönder och domaren Lindgren, tror jag heter, han börjar blåsa sönder matchen. Men det är ju inte jättelångt ifrån. De har ju 2-3 frilägen.
Nej, det är sant.
Det var inte kassaskåpssäkert. Vi har ju haft matcher då vi verkligen vinner med 1-0 och det känns helt ofarligt. Men här är det ju, de har ju till och med nick i stopptid, va? Som inte är så långt borta.
Ja, det kanske var det. Ja, det är sant. Men jag tänkte framförallt efter vårt mål så känns det ändå ganska lugnt. Eller det kändes så på läktaren i alla fall. Det kändes som att vi ledde med fler än ett mål nästan.
Det var ju inte den här naturliga slutforceringen från ett Dalkurd. Att det liksom, det blir automatiskt att man hamnar lite i sittande i knät på Isaksson, som det hade blivit mot, som det brukar bli egentligen oavsett vilket lag man möter, om man leder med ett mål i slutet. Men och det kändes som att vi fick lite av de här gratis målchanserna i slutet på andra för att Dalkurd flytta upp. Det kändes som det inte var så mycket i vår egen förtjänst kanske, men att vi kom till de här lägen tack vare ledningen liksom, att de på något sätt ändå försökte. Att det, jag tycker att vi skapar liksom ett okej antal målchanser på hela matchen, men ska man liksom dissekera det lite noggrannare så känner jag ändå så här, hur mycket skapar vi egentligen från öppet spel? Det är liksom, det är fasta situationer har vi våra lägen från, Unis nick, Badjes nick i ribban, men tittar vi egentligen hela första 9 omgångarna, hur mycket har vi skapat som inte är fasta situationer? Vi har gjort 5 spelmål på 9 matcher. Det är otroligt lågt, så det kan, jag tycker nästan det är lite rimligt, det är typ en rimlig utdelning sett till hur mycket vi faktiskt har skapat.
Så är det ju.
Så där har vi definitivt att jobba på. Det var inget undantag i den här matchen.
Nej.
Sen är det såklart betryggande att vi fortsätter vara ruskigt vassa på fasta situationer. Men,
det är du som har tagit upp det någon gång, att man skulle nästan vilja ha en statistik från och med 2014 eller någonting, där vi, det känns ju som att vi har gjort mål i varannan match egentligen på fasta.
Jag vet att vi hade flest hörnmål 2015 av alla lag, typ 9 eller något sånt där. Så att det finns ju lag som har typ 1-2 per säsong ibland.
Ja, verkligen.
Men då, alltså, med tanke på att det är på det sättet det har varit så de senaste åren, så är det ganska konstigt att vi inte spelar Walker mer ofta än vi spelar Karlström. Bara av den anledningen. Så kan vi diskutera det andra för det.
Men
just den biten, han är ju faktiskt en av allsvenskans vassaste på fasta situationer. Så är det bara. Det är ju alltid lite småfarligt när han är med där. Så, och att ta bort honom, hans hörner, jag menar, oavsett vem som ersätter Karlsson på hörner, så blir det i regel bara sämre. Det är ju så. Och då vi är så pass bra, då vi har lite problem med egentligen skapa spelmålssituationer, och vi får ju typ aldrig någon boll i djupet, så är det viktigt att ha så bra kvalitet som möjligt på plan då. Då tycker jag det är konstigt att vi inte spelar Walker oftare.
Mm. Sen är det ju lite ändå så här, hur mycket ska man ta det i beakt här? Vi har bara gjort 5 mål, men vi har gjort en del mål på fasta situationer. Alltså ibland blir det att man nästan räknar bort mål på fasta situationer istället för att se det som en styrka. Jag tycker ju, jag menar,
ja, alltså det är både bra och dåligt sådär. Alltså det är ju liksom, det beror på vilket perspektiv man väljer. Men liksom tittar man, vi är väldigt bra på fasta situationer, det är väldigt bra. Och vi är just nu svaga i offensiva tredjedelen från liksom öppet spel.
Mm.
Det ena behöver inte ta ut det andra. Man kan liksom...
Sen har ju vi ett spel som bygger ganska mycket på kanter, i och med att, eller framförallt när vi saknar Krim i laget, då tappar vi väldigt mycket kreativitet centralt. Och det gjorde att vi var tvungna att gå via kanterna med Ring och med Radetina, så ytterbackarna ska behövla på. Då blir det att det renderar i en del hörnor, och då gäller det bara att vi skulle vara ännu starkare där på den delen. Nu när Krim är tillbaka så kanske det ändras en del.
Det jag tycker att det är konstigt är att när vi tappade Kim centralt, trodde jag att vi skulle släppa lös yttrarna mer. Men det är snarare tvärtom, att de är mer defensivt inriktade i år än i fjol.
Mm. Ja, verkligen. Framförallt Harris.
Och vart ska offensiven komma ifrån då liksom?
Nej, men verkligen. Där är ju
för just nu så är ju 2 av 3 anfall att liksom en mittback eller ytterback driver upp bollen till mittlinjen och sen slår en höjdbollare på Tino eller Badji, och så liksom får vi se om vi lyckas kämpa fram något ur det liksom.
Och det har ju blivit så, med tanke på att där tycker jag Ulvestad och Karlström har haft det lite svårt att hitta varandra. När de har varit bra tillsammans har de varit jättebra, som Östersund-matchen och Malmö-matchen senast. Men i uppspelsfasen tycker jag att de har haft stora problem, att båda har kommit väldigt långt ner och hämtat boll, som inte riktigt har kunnat trycka upp laget. Vilket gjort att vi har varit rätt långa mellan lagdelen, och där vi har liksom på något sätt tvingat sätta den långa bollen redan från backlinjen på Tino och Badji. För jag vet inte riktigt, det känns inte som att det har varit så planerat att vi ska slå så mycket långt på just de två.
Nej, jag kan säga det en gång efter den matchen när det var extremt. Jag har 2 matcher sen. Jag minns inte vad det var. Jag var inför BP, han sa att efter Malmö hade slagit väldigt, väldigt mycket långt. Vann med borta då. Som han sa att ambitionen den här matchen är att slå färre långbollar. Och så jag tror inte att det är planen, men det ser liksom, det ser ju ut som man bara kollar på spelet. Alltså vi sätter hög press och tvingar motståndarna att slå en långboll som vi vinner med våra starka mittbackar, så sen driver upp bollen och tjongar den långt tillbaka i princip. Men jag vet inte riktigt vad tanken är annars. För jag ser inte liksom
jag tycker inte, sen tycker jag att det kanske har varit ett lite överdrivet kritik. För så stort problem tycker jag faktiskt inte det har varit. Men det är, som du säger,
val,
det är,
exakt. Alltså just att vi slår mycket långt, eller
att många bollarna, precis. Jag tycker kanske att det var ett, man har sett att det var mycket kritik mot just det, men
har det?
Det har det väl, från experter och så vidare, att, det, att vi sätter mycket långt tidigt. Nej, jag vet inte, skitsamma. Men jag tycker ändå så här, när det kanske är just att vi faller in i perioder där vi slår mycket långt, och det är väl de perioderna man, under matcherna man vill att vi inte ska ha de tendenserna att göra det så ofta som vi gör.
Men jag vet inte, problemet tycker jag är, egentligen har vi inget problem att slå långt. Det beror på hur man slår långt och vad syftet är. Men ganska ofta när jag tycker vi tappar spelet eller vi blir pressade högt upp, då faller vi tillbaka till det, att Isaksson bara tjongar upp dem. Nu har han blivit lite placerad lite bättre på slutet, Isaksson, men många bollar går ju bara rakt upp och vi har ju knappt något in på toppen, även om Badji, ja, nu spelar inte han sista, men tiden, de kan inte göra så mycket med bollarna, för vi fyller inte på i samma utsträckning heller, så liksom, det är nästan meningslösa bollar ibland, så vi bara kastar upp dem. Så det tycker jag är däremot ett problem när vi gör på det sättet. Och sen har jag inte problem med att man gör det bitvis i matcher, precis som man ibland kan säga, inte säger, men att man släpper bollen, låter motståndare ha den en stund. Det behöver inte vara så dåligt egentligen. Det är jobbigt hela tiden att vara kreativ och anfalla allt. Ibland kan man låta motståndare få ha den en stund. Det behöver inte vara dåligt, utan bara man kontrollerar det. Och på samma sätt så kan det vara så att jag gillar när vi spelar upp bättre på kanterna och får lite fart. Men samtidigt, under perioder kan man faktiskt släppa och låta bara Isaksson sparka upp dem. Dels får vi en annan dynamik i laget också. Dels blir det inte lika förutsägbart heller. Då kan de inte flytta upp dem. För om vi kommer med dem varannan gång, men då får man en annan olika alternativ egentligen.
Men är det systematiskt att vi spelar på sättet? För ibland känns det som att vi inte riktigt vill hamna i de situationerna.
Jag tror inte vi vill tjonga, men så, det är lite grann, jag tycker ganska ofta, ungefär som vi pratade om för Karlström, att man kan nästan se de första 5 minuterna om han kommer ha en bra dag eller inte. Jag tycker man nästan kan se likadant på Djurgården. Alltså, om vi tar Malmö-matchen till exempel, eller cupfinalen, så Djurgården sprang ut i den matchen, sprang ut och bara körde över Malmö från sekund ett. Det var så otroligt tydligt att man skulle ha det här. Man var hungriga.
Ja, och sen ja.
Men så om vi tar bara så här, BP-matchen liksom, bara för det var som det fanns ingen geist. Det var bara det känns ofta som det blir så att är det inte det här från början, då sitter det inte riktigt. Vi har inte samma förmåga som vi hade förra året att äta oss in i matcher.
Det är en sån där grej som ingen i hela världen kan svara på. Varför det blir så att man är, hur man uppträder mot BP kontra hur man uppträder mot Malmö, att det är två så olika lag som spelar de matcherna. Det finns ju ingen som kan svara på det. Det kan ju vara bara en små detaljer som avgör att man får de här extra procenten och kunna ta de här extra meterna.
Alltså några situationer första minuterna som går ens vägen, så att man känner att man har lite liksom nedförsbacke istället för uppförsbacke liksom.
Ja, men det kan vara hur motståndarna ställer upp formationsmässigt. Och det ska ju nämnas att den där BP-matchen var ju väldigt sönderryckt, om man, för att inte klaga på det, men att det var ju en väldigt speciell match. Men som vi spelade mot Malmö där första halvlek i alla fall. Visst, vi är aggressiva, men när vi väl har bollen på det sättet vi rör oss och flyttar bollen, det var ju så otroligt imponerande. Det var ju som när vi mötte Degerfors, och det var ju mot ett helt annat typ av motstånd i den första matchen av Svenska Cupen nästan. Så, men det, när vi väl spelar bra så är det ju otroligt kul att titta på.
Ja, men det är också väldigt tydligt. När vi har den framåtlutande känslan i lag och vi har Krim, och då blir vi ett helt annat lag. Och den som kanske märks mest på, det är Tino. Alltså, när han har Badje bredvid sig, då har inte han samma snabba kortspel. Han har inte samma lekkamrat som tänker lika snabbt som han gör. Jag tycker inte Badje är dålig på något sätt, men det är Krim och Tino tillsammans, det är en helt annan entitet. Sedan var de ju inte jättebra mot Dalkurd på något sätt. Dels så kändes det som Krim var helt slutkörd. Han orkade ju inte springa. Men det i Malmö matcher, i cupfinalmatcher, så är det ju, det är ju så fint då när de spelar på det sättet, så att ja, men då känns det som att ja, men nu kör vi så här, kan vi vinna varenda match, så bra är de då.
Mm. Hur om vi ska säga, hur viktig är Krim för vårt spel?
Alltså det är väl han är ju otroligt viktig. Han är ju väldigt viktig för vårt anfallsspel. Vi får en annan, det är en spelare som är på en annan dimension än Tino och Bagi. Men samtidigt så tycker jag att det har varit för hård kritik mot Tino och Bagi när de två har spelat ihop. Jag tycker inte att det har varit liksom så dåligt från deras sida rent individuellt som kritiken har haglat.
Nej, framförallt inte mot Tino. Den är ju bevisat sig vara nästan helt obefogad med tack på vad han har levererat. Det blir så att man nästan ignorerar när han gör mål. Men man är jävligt snabba på att kritisera någon när han är dålig.
Ja, men folk verkar ju inte ha en förståelse för vad en liksom bra allsvensk forward är. Folk ligger fortfarande och drömmer om liksom när Moshekvi gjorde 6 mål på 4 matcher typ, och tror att det är någon standard liksom. Det är alltså...
Men vi måste ändå, jag tycker man kan dela upp, eller man kan dela upp på bästa sätt, men det är ganska, Tino kommer ju aldrig bli en, vad säger, Kennedy i Barnike till exempel, eller någon som, eller en Sam Johnson. De är ju helt olika spelartyper, så Tino kommer ju aldrig göra mer än 10 mål någonsin.
Han är ju on pace för att göra 9 mål nu. Så att det är klart att han kan ha medstuts ett år och liksom peta in fler än så. Men en anfallare som gör 9 mål på en säsong, det är ju liksom, det är väldigt bra. Det är det man vill komma till. Alltså det är ju väldigt, det är inte jättemånga i allsvenskan som gör mer än 9 mål.
Nej, det är det inte. Men ska man vara med i en guldstil eller medaljstil på något sätt, så måste man ha liksom nästan alla lag, förutom något typ Knaget 98 när de gjorde 25 baljer eller någonting, har ju en målgörare av rang. Så man, när man har en dålig dag, så kan man bara vänta på att den personen bara sätter den där, som Rosenberg när han var som bäst, eller det finns ju många som helst. De här, det är det som är lite avgörande tycker jag, vilka lag som vinner guld eller kommer topp 3 i varje fall. De kan vinna de här matcherna när man har en dålig dag, för de har spetsarna här och där.
Men det tycker jag lite, om man ser till den här säsongen, så tycker jag väl Tino är väl kanske en sån typ av spelare. Alltså jag tycker han är en matchvinnartyp. Jag menar, han avgjorde mot Häcken i svenska cupen, han avgjorde mot AIK, avgjorde mot Malmö i allsvenskan och avgör igår.
Mm. Men jag tror inte han avgör utan, liksom, utan bra medspelare gör han inte det själv.
Fast han mot Malmö tycker jag. Ja, kanske.
Ja, men det alltså jag gillar ju Tino, så jag fick inte dissa honom på något sätt. Han i min bok är inte en klassisk striker som gör 15-16 baljer som har den potentialen. En Boye Touré har ju den potentialen. Det finns ju de som har möjligheten att göra det. Tino är ju en jättebra spelare, och skulle han ha en, kanske till och med tremannaanfall med Krim bakom, så skulle han kunna bara göra ännu mer. Så skulle vi fått in Boye Touré. Det hade varit intressant för övrigt om vi hade fått in Boye Touré och se hur vi hade spelat då, och hur vi hade utvecklat, eller hur Tino och laget hade utvecklats.
Men Badji måste ju konstatera, eller prata om honom också ändå, att det känns som en besvikelse.
Ja,
det även fast man kanske inte så dåligt, så måste väl ändå.
Men där får man väl själv kanske, typ jag och du och vi och alla som liksom ändå ifrågasatte lite Öskan så där i fjol, att Badji inte fick fler chanser. Va?
Var det
jag? Nej, men liksom när jag förespråkade att Engvall skulle spela ganska länge, och du också, men man vill ju ändå se Badji mer. Och där kan man kanske ska lita mer på de som ser varje träning. För jag tror inte att han är en sämre spelare i år än han var i fjol. Så att
men han är egentligen en annorlunda spelare. Förra året så var han kanske mer värdefull kortsiktigt för oss, för att han gick på instinkten. Han var ju inte mer så delaktig i spelet, men han högg som en kobra varje gång han fick en chans och gjorde några baljer. Medan nu har han ju successivt blivit bättre, mycket bättre lagspelare. är mycket bättre i pressspelet. Han är ju mer, passar Djurgården mycket mer. Men samtidigt så tänker han så jäkla mycket nu, så att han kommer kanske inte lika många till samma typer av chanser han har kanske haft tagit förra år. För nu tänker han, var ska jag stå någonstans, var ska jag pressa någonstans, istället för att bara ligga på rulle och hugga. Så det kommer då ta, jag tror det kommer ta en stund innan han kommer igång ordentligt, om han nu gör det, det vet man ju inte heller. Men det här är ju som en utbildningsprocess för honom i hur Djurgården eller Öskan vill spela egentligen. Så det kommer ta en stund till, tror jag.
Ja, det är mer en lagmaskin i år än att han kan komma in i en match där vi ligger, leder med någon boll och sen så får lite schyssta mackor av Kim som han kan hugga på liksom. Mm. Den situationen har vi inte år.
Det såg man här mot Dalkurd igår också, tycker jag. Att han gör en jättefin aktion när han kommer in. Och förra året hade han själv gått på mål, men du släpper han den ganska snyggt till Tinos och sen blir det ingenting. Men han gör ganska ofta det, så han går inte, han är inte den här som egoistiska striker som han ska bara, han vill leta upp en möjlighet bara, så skjuter han på vad som helst. Han tittar verkligen runt. Och det är ju bra, för han utvecklas ju, men samtidigt kan det vara hämmande att ibland vill du ju ha en anfallare som bara instinkten är bara att gå på mål och göra mål hela tiden. Så det är ju lite upp och ner sida liksom, tycker jag.
Mm. Absolut. Överlag då, vi står på 3 vinster, 2 kryss, 4 torsk. Har vi överskattade väl lite våran trupp efter mars månad, eller har ledningen då, Öskan främst kanske, inte fått ut tillräckligt mycket av det här laget hittills? Eller är det så enkelt att det bara liksom rör sig om väldigt små marginaler? Ett kryss mot Elfsborg i sista minuten, snöpliga slutet mot Bayern. Vad känner ni? Där tänker jag väldigt mycket. Jag har svårt att bestämma mig för exakt vad jag tycker, men jag lutar ändå åt att jag tycker vi borde fått ut ett bättre spel av det här materialet hittills. För det är många spelare i det här laget som jag tycker har visat en högre nivå tidigare än vad de har visat hittills den här säsongen.
Alltså, du får ju svårt att säga så här, om vi har överskattat laget. Ja, men kanske i vissa fall.
Alltså materialet, spelmaterialet.
Ja, jag fattar det. Alltså, det är ju bara konstigt att Dennis Kostic kanske inte så här, har inte visat speciellt mycket än. Jag tror inte att kanske att han kommer göra det heller, med tanke på det man har sett under inledningen. Men överlag så tycker jag vi kanske att alltså matchen mot Elfsborg ska vi ju kunna lika gärna få en 3. Där tycker jag ändå vi gör en helt okej prestation, men där vi totalt slarvar bort den. Hammarby också, där tycker jag kanske vi gör en av våra bättre derbymatcher på flera år, bara att vi var lite avtrubbade längst fram för vi inte hade Krim på plan. Och det är väl lite där vi landar, att utan Krim så blir vi ju oerhört försvagade. Och det är vissa liksom delar i laget som är, där vi är lite felbyggt. Alltså, kolla nu när Jonathan Augustinsson gick sönder. Där har vi ingen uppbackning och...
Det visste vi, och det var ju konstigt från början, men...
Precis. Så där, det är vissa där, sådana delar vi känns svaga. Och sen trodde man ju mer på Badji som spelare till exempel och sådär. Så rent spelartruppsmässigt kanske man haft lite högre förhoppningar. Ring har vi kanske inte riktigt kommit igång än som jag trodde, även fast han har gjort många bra matcher. Men jag tycker inte att 11 poäng är representativt för vad vi har presterat. Jag tycker vi borde haft några fler poäng. Men fotboll är ju små marginaler, och det är ju BP-matchen som är det stora smolket i bägaren, får man ju säga. Den är ju, det är ju katastrofiskt, men det är väl egentligen den enda riktigt dåliga prestationen jag tycker vi har gjort hittills.
Ja, alltså man kan kryssa hemma mot Trelleborg. Det kan liksom hända. Visst, det är klart att det är en match vi vinner, jag menar, 8 gånger av 10 eller någonting. Men det kan liksom hända. Liksom bara ren prestation. Ja, då är BP-matchen den stora... Sen stora missen.
Ja, och sen kan vi ju så diskutera varför vi tappar så mycket poäng ändå. Alltså det kanske inte är några tillfälligheter, även fast man kan titta på att det är små marginaler hit och dit. Att det kanske är mer problem än så. Att vi tappar till exempel 2-2 mot Elfsborg i slutet. Att vi släpper in ett kontis mot Bayern i 93. Och att, ja, men sådana där saker som brister. Men jag tycker rent generellt så borde vi ha några poäng fler än 11.
Men som helhet, vi har ju bara släppt in 9 mål på 9 matcher. Så det är ju svårt att peka på försvaret.
Nej men det behöver inte vara försvaret att vi släpper in ett mål mot Elfsborg 93. Jag tycker den matchstämpel så slarvar vi i sista 30 som gör att vi bjuder in Elfsborg matchen. Till slut så får de ett kvitteringsmål. Mot Bayern så är det två individuella misstag som gör att vi förlorar matchen. Alltså,
det är kanske ingen, slump att vi har lika många mål som vi har insläppta. Det känns som att fort vi leder med ett mål så hamnar vi lite i försvarsställning. Vi rullar ju inte iväg som vi har gjort några matcher i fjol.
Nej men precis. Och jag vet, som jämför man med AIK ska man, där känns det som att de har en helt annan kollektiv stabilitet. Alltså känns det som att de sista 20 ibland så går de ner i försvar, men det är väldigt tryggt. Idag släpper de in ett snöpligt mål, men det är väl kanske lite mer betryggande för dem när de leder och så vidare än vad vi har i år. Då vi har, ja men jag vet inte, men släppt in en del billiga mål kan man ju tycka. Även fast kanske det mot just Elfsborg inte var så himla billigt.
Fast jag tycker nästan att sättet som Öskan, jag tycker Elfsborg är det matchen jag har mest problem av alla de här matcherna egentligen. Vi har bra kontroll på den matchen. Vi spelar riktigt bra i början på andra halvlek. Sen var många trötta och det började slarvas lite grann i passningsspelet. Men att så tidigt sjunka ner i ett försvar, då vet inte riktigt att spela på det sättet förut. Så vi har varit mycket bättre när vi håller i bollen. Och när vi har en bra period att hålla i det, då ska vi ändå sjunka tillbaka och hoppas att vi ska greja det. Och visst, vi var ju bara någon minut kvar. Men den satte ändå tonen liksom. Sen mötte vi Bayern sen och då gick vi för vinsten. Vilket jag tycker är en helt annan förlust, eller poängförlust. För då går alltså, om Jonas Olsson sätter den här nicken, då vinner vi ju. Så det är ju, där är ju maximalt, det tycker jag är maximalt oflyt att det händer. Elfsborg tycker jag vi klantar bort den. Jag tycker det är dålig coachlings. Jag tycker byten var fel. Jag tycker också att sättet att falla tillbaka har varit helt fel. Men det är ur min perspektiv bara. Där tycker jag vi klantar bort den. Bayern hade vi oflyt på. Så det är en helt, jag tycker de är helt olika.
Ja, jo, men jag håller delvis med. Men med Bayern-matchen så tycker jag att där, vi straffar oss själva i båda matcherna men på lite olika sätt. Alltså Bayern släpper vi in två extremt billiga mål. Jag tycker kondismålet är billigt. Jag tycker inte man ska släppa in ett mål när man har offensiv frispark i slutminuten.
Liten grej som målet att släppa in mot Bayern, det är ingen som snackar om det riktigt, men Isakssons, ja, det är, där är ju inte bra.
Nej, det
varför går han ut på den bollen? Ja, annars, ja, inte det, ja, bara, ja, någonting, ja, ja, att,
ja, absolut. Ja, absolut. Och det är också målstav, men alltså första målet är ju liksom en katastrof efter två minuter, låta Tankovic stå helt ostört i straffområdet och nicka in. Ja. Så märkligt. Jag tycker det är så två matcher där vi straffar oss på lite olika sätt. Elfsborg är inkonsekvent av att vi blir trötta och slarvar, tycker jag. Jag står inte i din ringhanna där upp, Tony. Jag är mer inne på att vi slarvar bort än att det är Öskan som gör dumma byten. För jag vill minnas att han fick kritik för att han tog in Olsson med 5 minuter kvar, men då var det 5 minuter kvar och de hade börjat lyfta längre. Så det var så här, för mig enbart efterhandskonstruktioner.
Nej, men vänta, jag menar inte att vi tar in Olsson när det var det. Jag gillar inte det bytet. Men liksom,
pekar på att det var ett dumt byte, men det var ju lite.
Ja, men det kan jag tycka vad jag vill om. Men det är ju inte det jag menar. Så det är 30 minuter av försvaret och vi står och tjongar bollen i 30 minuter med det, bara fredag målet. Visst, det kan hålla, men det är som att, jag vet inte hur många hörner de hade, hur många inlägg de hade. Så varför låter man ett lag få den möjligheten överhuvudtaget? När vi har ett spelmässigt övertag på dem en bra bit i andra halvlek. Det finns ingen anledning alls att börja falla tillbaka. Att man gör det sista 10 av ordinarie tid, det kan jag köpa på något sätt. Men varför sluta spela fotboll för? Sätt 3-1 så är det slut istället.
Ja, men jag tror att det inte riktigt är så enkelt att det är att man slutar spela. Jag tror snarare att det är en, kan man enstaka situation som gör att man faller tillbaka och låter Elfsborg kommando. För alltså, det ska ju komma ihåg att Elfsborg, trots deras värdelösa inledning och så att det finns ju kvalitet i laget. Så att det behöver inte vara så mycket som får en matchbild att ändra åt deras favör. Som i den matchen.
Men här ska ju Öskan, tycker jag, då får jag inte tag i taktpinnen. Han får gå in och styra upp vad som händer. Jag ser inte att han gör någonting eller påverka på något sätt.
Nej.
Eller skriker några andra instruktioner som gör att vi inte ska falla tillbaka.
Nej.
Det känns mer som att han vill parkera bussen och säkra hem de här tre pinnarna.
Men
och jag hade tyckt att det var lika illa även om jag hade vunnit matchen, alltså rent taktiskt, och jobba på det sättet.
Men jag tycker det är fortfarande så himla mycket, för jag vet att jag kollar på de där sista 30.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Två gånger, minst två gånger. Jag bara tyckte här, jag ser inte så mycket taktiska fel. Jag ser mycket slarvfel i spelet där vi har jättestora ytor, men där vi står huvudlösa passningar. Vi ger bort billiga bollar, vi tar på oss onödiga frisparker. För Elfsborg på sista 30 var också riktigt dåliga. Det var en riktigt dålig fotbollsmatch, men bara att båda lagen ger bollen till varandra hela tiden. Men där vi liksom, där jag tycker att spelarna hade, var det jag vi pekade på, hade det största ansvaret till att vi tappar just den matchen.
Det, jag tycker att det är väldigt enkelt att säga så där, varför fortsätter vi inte anfalla varje mål? Så det är lite så. Så enkelt är det ju uppenbarligen inte om man har följt fotboll i många år liksom, att det laget som leder i slutet hamnar ju alltid liksom lite i försvar oavsett man vill eller inte. Nu var det ju väldigt tidigt i matchen och att det kändes lite som att Öskans byten liksom
hotade oss i
den vägen kanske, men samtidigt, om det där hade gått vägen, så tror jag att han liksom likt efter Östersund borta hade hyllats för taktisk defensiv briljans liksom.
Fast vi gör ju nästan likadant på Dalkurd igår, fast inte så sen, alltså inte så tidigt. Det finns inte heller liksom, vi faller tillbaka där också. Och det är som, jag förstår att det händer. Jag tycker fortfarande att man borde försöka hålla upp i spelet och göra ett mål till. För att lägga på. För det straffar sig så ofta ändå när man faller hem. Jag tycker det är kanske svårt att göra någonting åt. Det kanske är någonting som är kollektivt som händer på planen. Men mot ett lag som Dalkurd till exempel, då ska vi bara kunna hålla attackpinnen hela matchen igenom. Varför ska vi släppa bollen? Varför ska vi tjonga upp och låta dem komma rättvända gång på gång på gång?
Så det håller jag med, men vi har väl lite som jag inne på tidigare, vi har ju inte offensiva grundspelet att luta oss mot.
Ja, men alltså, någonstans fallerar det här. Så om vi kollar på cupfinalen, då har vi ju allt. Som vi spelar då, ska vi spela sådär i varje match så vinner vi allsvenskan. Så är det bara. Det är ju otroligt bra. Sen kan man diskutera hur bra är Malmö. Men spelare för spelare är ju bra lag liksom. Så är det ju.
Jag tror att det är lite mycket känslor kring cupfinalen också. Kokar vi ner den matchen i antal skapade målchanser och så vidare, som inte är fasta situationer, så tror jag att det är fortfarande för lågt antal för att det liksom över tid ska vara någonting som man kommer vinna med liksom varje gång.
Mm.
Men det är bara min
bild. Jag pratar egentligen inte bara om att hur många mål vi gör, utan jag pratar om att släppa matchbilden. Att vi fortsätter ju aldrig anfalla i den matchen. Det fortsätter ju bara rakt på. Även om Malmö hade vissa perioder, men vad hade de? Hade de ett halvt farligt läge ungefär i andra halvlek?
Ja, men jag håller med. Jag håller med, men det som Robin säger, det är svårt att jämföra matcher och matcher liksom. Det är, jag menar, Östersund blev extremt hyllade för att försvara oss i 90 minuter och få ett ledningsmål, eller försvara oss efter 13 minuter när vi har vårt ledningsmål då. Och mot Elfsborg blev vi kritiserade för det vi tidigare blivit hyllade för nästan, så
fast det tycker jag är olika saker. Dels, vi kom in till Östersund-matchen direkt, det första matchen på året. De har precis spelat, de åkte upp till semi va?
Mot Malmö, 1-0.
1-0 mot Malmö. Och de hade innan dess spelat mot Arsenal. De var ju favorittippen. Det snackade att de skulle jogga hem, eller de och Malmö skulle göra upp om allsvenska guldet. Att vi i en sån match, när vi får ett tidigt mål, försöker styra ut dem, och det kan jag på något sätt förstå. Men att när vi leder mot Elfsborg och när vi leder mot Dalkurd, nej, det är inte samma matchbild, det är inte samma motståndare. Sen kanske de inte, kanske de var en svacka, men just inställningen där på något sätt saknar jag lite grann.
Mm.
Men Tony, du svarade inte riktigt på frågan tidigare om de här första 9 matcherna. Är det så att vi har överskattat vår trupp lite grann, eller har vi inte fått ut tillräckligt av materialet vi har?
Jag tycker det är lite både och. Jag tycker vi har haft lite otur faktiskt. Trelleborg är så här match som, ja men, it happens. AIK var en dålig match. Sen vill vi mot Malmö. Elfsborg tycker vi slarvar bort. Bayern hade vi lika gärna kunnat tagit, vunnit den matchen också. Och BP var direkt dåligt. Men jag skulle säga att vi har 4 poäng för lite mot vad jag tycker vi har presterat ändå. Sen tycker jag Bosse får ta på sig att han, alltså det här med Jura Movsician, det blir bara mer och mer obegripligt. Det var ju bara dåligt rakt igenom. Sen var det snack om att det var en dålig deal för Djurgården att köpa Börja Today, för det var olika klausuler som inte Bosse ville ha. Fine, men det är inte så att vi inte visste att vi behövde en striker i höstas. Vi har behövt det behovet i 5 månader. Att bara gå på en enda gubbe och ska misslyckas, det tycker jag känns dåligt. Och att man
det vet vi i och för sig inte om man gjorde.
Vadå?
Om det bara var en gubbe som var liksom, nej, om det var han eller inget med Börja Today, alltså det vet vi.
Nej, inte. Nej, fine. Men det var ju den som det var långt gånget, men man hade ju ingen backup som man kunde falla tillbaka heller, eller så var den borta när man föll tillbaka på den. Man väntade ju så länge med att försöka signa honom, så att, och när det skedde sig så fanns det ingenting kvar.
Jag har dock inte tänkt mig om de här klausulerna med Börja Today, vad var det som föll?
Nej, det är ingen slags. Men när man hör intervju med Bosse så var det ju massa principer han pratade om som inte han kunde gå med på. Då kan man ju tänka sig att det kanske är att
gillar inte upplägget liksom.
Ja, någonting funkar inte.
Jag fattar inte det här att han skulle vara, alltså, det hade varit en mer ekonomiskt gynnsam lösning att köpa Börja Today än att låna Mosisien. För att hade vi köpt Börja Today för 10 miljoner hade vi fått honom för 20.
Jo, men det kan ju vara så att Börja kanske ser sig det eget värde och säger att han vill ha en utlösningsklausul på 10 miljoner, säger vi.
Ja, eller han vill ha, Dalkurd vill ha 40%.
Exakt, det kan ju vara allt möjligt. Så det vet jag inte. Och den andra dåliga saken egentligen som Bosse gjorde, det är att inte ha en backup till Augustinsson. Nu tycker jag faktiskt att Jul gjorde det jättebra. Både mot Malmö och mot Dalkurd, även om han är väldigt, väldigt defensiv, för att vara en ytterback. Jag tycker han skulle våga lite mer när han har ring framför sig. Men jag tycker han gjorde det kanonbra.
Lite naturligt.
Jag vet, men jag säger bara att jag tycker han gjorde det jättebra. Men så tror jag inte man tänkte att oj, Jul kommer nog kunna göra jättebra. För jag trodde att det skulle vara Gunnarsson för det första. Men jag tycker Jul har gjort det jättebra. Men det är ju 2 stora brister tycker jag. Och speciellt på anfallssidan, då vi visste att vi behövde någon som, inte garanterat, men som gör 10 baljer per år i alla fall. Och inte lösa det på den här tiden, ända sedan november. Du har ju 5 månader på det. Det är ju, alltså, det är ett underbetyg. Och sen hade man själv, jag tror säkert de hade så här förhoppningar om att Badji skulle kunna ta ett steg till. Men det är väldigt många om och men.
Ja, och sen sitter vi här med fast i hand, det ska man inte glömma. Alltså det,
eller, visst är det bra?
Ja, visst. Men det var, nu förespråkade jag Börja Today väldigt hårt. Men det fanns ju ändå många, jag läste ändå några som skrev att, ja men, hade inte Badji också gjort 9 mål i AFC i fjol? Så att, nu skulle jag nog svara nej på den frågan. Men då, jag tyckte inte det var helt en helt dum frågeställning då liksom.
Och vi ser sen, vad ser vi om, alltså centralt i banan, där vi har Karlström, Walker och Ulvestad. Känner vi oss nöjda där, eller tycker vi att de är, för jag kan ju känna spontant att det är tre lite för lika spelartyper som spelar.
Alltså jag hade tyckt att det var fantastiskt att få in Batanero som vänsterfot bredvid Ulvestad. Det hade varit klockrent. Men alltså det är ju tre bra svenska mittfältare. Jag tycker Ulvestad ändå har tagit tydlig kliv som vår nummer ett.
Ja, men han är ju kanske CS bästa på det han gör.
Men bara där, vi måste ju prata om hans soloräd från eget straffområde där innan han serverade ringen där. Han är omringad av tre stycken Malmö FF-are. Snurrar upp dem, tar en toklöpning, tar bara till Dolce en snubbe på vägen upp och levererar perfekt ring. Det är ju matchens prestation.
Och han är ju nere, han är ju nere och vänder nästan vid hörnflaggan också.
Ja, ja.
Man fattar inte det. Och Ring måste man ju säga gör det ju extremt bra där, assist första touch. Normalt sett så brukar man ju ta bollen utåt för att säkra, men han tar det inåt mot backen och går förbi och för att sedan lägga in den. Är ett utmärkt fotbollsmål. Men Ulvestad,
jag tycker Ulvestad är vår överlägset bästa innerfält och den bästa duellspelaren vi har. Otroligt stark i kroppen, kan hålla undan bollen och är, jag ska inte säga att han är superkreativ, men han levererar passningen dit han ska och det är mest pålitliga spelare vi har. Det är...
Framförallt tycker jag att han fortfarande blir bättre också. Han såg ju, tyckte att han blev lite väl hyllad första en, två matcher när han spelade kanske, men jag tycker att han har tagit steg för steg och steg och liksom, det blir bättre för varje match i princip. Det ska bli intressant att se. Ja, så är det ju. Men det ska bli intressant att se vart det landar med honom, liksom vart, vilken nivå han slutar på.
Det jag gillar med honom är att han är, alltså han missar ju inga passningar. Och det är inte jättemånga avgörande, men det är ändå konstruktiva passningar han slår. Alltså han hittar ju smarta passningar, hittar ju vägar genom försvaret bra, till skillnad kanske från Walker som är, han är lite sidledspel. Man vet ofta vad Walker ska göra med bollen när han får den. Medan Ulvestad hittar ändå kreativa lösningar, men är samtidigt 100%.
Han är på något sätt är en liten en korsning av Karlström och Walker på något sätt i deras bästa egenskaper. Jag har fortfarande enorma problem med Karlström. Jag tycker att han håller sig själv på för höga, eller på för hög nivå. Han försöker för komplicerade saker hela tiden. Och hans frisparkar och hörner är så usla. Men med det sagt så tycker jag han var fullständigt briljant i cupfinalen. Så han
är bra var 50 match.
Ja, men ungefär så. Ja, men han var jättebra mot Malmö i cupfinalen. Men andra matcher, när han går ner och kommer felvänd och ska vända upp och snurra upp någon som sista gubben, när han ska slå sig på de här smarta passningar som inte han klarar av, han försöker sig på en svårighetsnivå som inte han bemästrar, inte ens närheten oftast.
Jag kan känna såhär, har inte han liksom lite fel uppfattning om vad han är för spelare själv? Han är ju som bäst när han bara köttar. Alltså det är lite så här. Förut så kallade vi Walker för köttaren liksom, och Karlström för liraren. Men det kanske är mer tvärtom, att Karlström är liksom bättre när han i de här liksom fysiska matcherna på in i mittfältet.
Något som man måste också nämna med Karlström, du nämnde att Tino höjer sig med Krim. Alltså den som nästan höjer sig ännu mer, det är nog Karlström. Jag tror Karlström behöver Merapti på plan för att leverera. För då kan han stå de här passningarna emellan. Då slipper han, för jag kan tro att han kanske känner ett stort ansvar när Krim inte är med. Att då måste han lyfta. Då måste han vara den som ska göra det kreativt och slå de avgörande passningarna. Men när Krim är med så får han avlastning. Då kan han ta ett steg tillbaka, hitta de där passningarna upp till Krim som kan stå för det konstruktiva. Kan det stämma?
Ja, så kan det mycket väl, men det känns självpåtaget. Det känns inte som han har blivit tilldelad det ansvaret. Det känns som han tar det själv.
Det håller vi om. Men just att han känner det, att när Krim inte är med, då känner han nog själv att jag har Walker eller jag har Ulvestad bredvid mig, de kommer nog inte göra så jättemycket kreativt. Då måste jag växla upp. Då måste jag vara den som slår de här svåra passningarna. Då kanske det blir lite för mycket. Jag vet inte.
Ja, men det kan stämma. Men det är bara att varje gång jag är på väg att avpolitera Karlstad totalt, så har han sin den där 50 matchen eller vad det är för någonting.
Alltså, bara, wow. Hans inom på BP var ju fruktansvärt. Alltså. Det var...
Ja.
Men ja, den där matchen, det var ju inte någon som gjorde det speciellt bra från sig.
Men där har vi, det har vi inte pratat så mycket om egentligen, att ska vi säga, utvecklingsrekylen på Bejmo, alltså, när han mer eller mindre gått tillbaka utvecklingen. Den såg man ju inte riktigt komma, men samtidigt man kan ju förstå, hela hans förra år var ju egentligen en uppåtstigande trendkurva hela vägen. Så någonstans måste det komma rekyl, annars blir han ju världens bästa spelare. Så någonting måste ju hända.
Ja.
Men det, så just det här nu, han kan inte stå, han vet ju inte vad han ska göra. Han tänker ju för mycket. Varenda gång han kommer, när han bara, förra året så körde han ju bara autobahn på högerkanten bara, hela vägen. Nu kommer han knappt förbi en gubbe längre.
Men jag tror att det har mycket med Magnus Eriksson. För jag tycker inte, ska jag vara helt ärlig, så tycker jag inte att det var så mycket offensivt, en så stor skillnad förra året heller när han väl hade bollen vid fötterna. Det var just att han fick så mycket större ytor där han enbart kunde fokusera på att löpa längs kanten och slå inlägg. Nu måste, det känns som nu tvingas han göra mer saker för att komma till lägen. Alltså, han kommer mer än mot den lägen i år. Men han är inte tillräckligt teknisk. Han är inte tillräckligt... Han kanske inte har tillräckligt självförtroende för att försöka göra sin gubbe. Ja, men det är lite som brister där, tycker jag. Jag tror inte att det är så mycket självförtroende. Jag skulle snarare peka på att det är mycket, ja, men tekniskt och ja, men så fotbollsmässiga saker som gör att han inte riktigt får den här blomstringen som nog många hade förväntat sig.
Han kommer få den då, tror jag. Men jag tyckte man såg faktiskt en viss skillnad bara i andra halvlek igår. Bara vart han mycket, mycket bättre. Så det kommer vi kanske släppa nu då, hoppas jag. Men det, man, alltså, man förstår ju att det kommer någon form av rekyl, men det kändes bara som förra året att det fanns ingen stopp på den här grabben. Han kommer bara fortsätta.
Men har inte vi också haft förväntningen att det bara ska fortsätta uppåt?
Jo,
är han liksom, är han liksom så mycket sämre än i fjol egentligen? Eller är det bara liksom att vi förväntade oss att i år kommer offensiven också? Och så bara har det inte hänt.
Men jag tycker han har varit lite slarvig och slå bort lite onödiga bollar. Så jag tyckte inte han, ja, så kan vi alltid diskutera om Mange Eriksson alltid stod där och hjälpte till, men jag tycker han har tagit ett litet steg tillbaka, det tycker jag.
Men samtidigt, vi pratar om honom nu, han har ju samtidigt gjort två assist på två matcher, så
ja, bäst var ju igår när han började väggspela med Kebba. Det var ju ny.
Inte så förvånande att just Kebba och motståndarspelaren han hittade ett väggspel med.
Nej, nästan inte faktiskt. Men just det, men det måste jag säga. Jag har varit superimponerad av, vad hette han? Sigoda, heter han så?
Sigoida. Ja, det är han och Borefraje som har varit deras offensiva stjärnskott.
Jag har inte sett honom. Jag tyckte han var superbra. Vilket Japan kanske, jag har ingen aning.
Asien säger jag för att säga.
Ja.
Moon med Sydkoreas VM-trupp brukar.
Ja.
Fint.
Det är bra, alltså jag har bra track record på mina gubbar Moon, Milic och Pjevic. Det har gått bra för det gänget alltså. Det är bara Ottman som ska bli någon bänkspelare i Villarreal eller någonting så.
men jag såg att vad heter han? Moons gäng, de ligger näst sist i högsta koreanska ligan där. Men han har gjort 6 mål på 11 matcher. Så det är nog därför han är typ, om man ska jämföra med, kanske jämföra med typ Hamad i Bayern nu. Någon spelare som går bra nu på våren. Han hade inte lika bra förra säsong tydligen.
Nej, han bär lag upp sina axlar.
Men ändå, småkul ändå tycker jag. Det vore kul om han var, om han är med i premiärmatch mot Sverige. För det är Sverige Sydkorea, va? Är det inte det?
Ja. Ja, då, om vi inte vinner då är det helt otroligt. Fast i och för sig, jag kan se mig i truppen så.
Ja, han kommer inte gå med i truppen.
Tror du inte?
Nej.
Det, alltså, jag tycker ju nästan, alltså, så dålig han är. Det är ju...
Så dålig han är.
Jag tycker Ken Sema är bra, men han är lite förutsägbar tycker jag.
Men man vet exakt vad han ska göra. De pratade om det i studion idag och det var fan fem matcher för sent att prata om just Ken Sema och hans ensidighet att bara kunna utmana. Alltså man vet exakt vad han ska göra med bollen. Han stannar upp och går och utmanar. Jag tycker han är
jättebra, men jag tror inte han är
allsvenskans mest överskattade spelare.
Vad säger du?
Allsvenskans mest överskattade spelare.
Oj, nej, det är Milosevic.
Eller Gojani. Robin, vad tycker du om Gojani?
Ja, det där. De där fem minuterna.
Bra, bra kväll att dra upp det, Fabian. Det är så här. Man väljer sina kvällar att ha den debatten i så fall. Han har fem minuter när han tar gult självmål och sen ett rött. Det är ju inte bra. Men hela Elfsborg är ju liksom lite... Ja.
Nej, han måste ryka nu, Timmy Tillin. Han måste ryka nu.
Timmy Tillin.
Ja. Mm, nej, han ryker inte.
Jag tror inte det heller.
Nej.
Finns det ett namn som heter Timmy?
Jag tror det är smeknamn på Tim. Men ska vi på tal om nyförvärv som Gojani och annat kanske gå igenom våra egna lite snabbt och vart de står
1-5 skala.
Sure, okay. Visst. Marcus Danielsson, nu har liksom den initiala hypen lagt sig. Vart står vi kring honom?
5.
Ja, vi måste säga 5. Alltså han är ju totalt felfri i alla matcher han spelat.
Han har gjort några misstag någon gång, så han lyckats rädda upp det 5 sekunder eller liksom 2 sekunder senare.
Alltså det går inte att säga att, alltså det går inte att, alltså rent spelmässigt kanske han inte har varit 5 rakt om, men han har inte kunnat göra någonting bättre. Så
det är ändå lite kul att jämföra då. De två spelare jag tyckte var bäst förra året i Giffarna, Erik Larsson och Marcus Danielsson. Och Erik Larsson har ju varit totalt, jag ska inte säga usel, men inte, ja, men som, ingenting. Han måste kommit. Jag surrar med TB om det då, att, alltså, det kanske är så att han kommer från Giffarna där alla kämpade som ett lag, där alla var skittajta. Så kommer han till det här stället och det är kanske en dysfunktionell organisation och man litar inte på tränaren lite grann, och det är massa typ med fnuttare och stjärnor bara. Och så har han liksom ingen roll. Det händer ju ibland. Men liksom, så ser man då på Danielsson som bara går in och toklevererar. Och han kom in som fjärde, femte back egentligen. För han var skadad och fick inte spela någonting. Och vi vet ju hur Öskan gör med allting. Så för mig är det en solklar 5.
Sätter förväntningar också framförallt. Fredrik Ulvestad då?
5.
Det har också varit kanonbra. Det går inte att...
Alltså nu låter så högt, men jag tycker ju Ulvestad är våran nästan bästa spelare. Så att, det måste ju bli 5 då, fast det låter mycket. Men alltså, Danielsson och Ulven är på samma nivå tycker jag.
Våra två andra mittfältare, Ring.
5.
Hur kan jag inte säga Bosse om alla har varit 5?
Nej, jag tycker Ring är jättebra, men han får lite en 4 då. Gud, det låter som vi bara gödslar. Det låter ju jätte...
Mer motivering, mindre betyg. Han är ju...
Nej, han får 3 för att han har så mycket mer att ge, känns som. Han har inte fått ut sitt spel. Det känns som att han... Det känns lite som att han har varit skadad i 2 år varje gång han spelar. För det känns som att han inte går fullt. Det känns som att han har så mycket mer att få ut av sitt spel, tycker jag.
Jag håller med. Jag tror det är den spelare vi har i laget som har, om man säger så här, internationell potential egentligen med hans kvicka spel. Sen känns han lite enfotad tyvärr. Han är enfotad, men när högerspelare är enfotade, då syns det inte lika mycket. Det blir väldigt mycket tydligare när vänsterfotade, för att de flesta är höger. Då ser det konstigt ut, att varför tar jag inte till höger? Men du tänker inte lika mycket så på en högerfotad. Eller jag gör inte det i alla fall. Det är väldigt tydligt att det blir det.
Han är inte mer enfotad än typ Berntsen var liksom.
Nej, det var för en bra jämförelse. Ja, men då två riktigt enfotade spelare. Ja.
Ja, men liksom en vänsterytter är oftast, alltså en vänsterfot är oftast vänsterfot. Ja, liksom,
men men samtidigt hade han varit bra med båda fötterna när han inte spelat i Djurgården, så kan vi säga.
Ja. Dennis Kostic då, där kanske finns det liksom lite mer intressant att hålla en diskussion. Ja. Han har, han har ju inte kommit in rätt i Djurgården, så att säga. Men vad har ni för intryck av honom? Liksom, börjar ni tänka att det här kanske var ett felvärv? Eller?
Ja.
Alltså att han ersätter Krim är ju inte rent spelmässigt. För jag tycker att han, det som saknas i Dennis Kostic är ju lite spets. Han är mer åt en Haris Radetinac. För jag tycker Haris Radetinac har också tappat mycket av sin spets efter de här korsbandsskadorna. Och lite där är Dennis Kostic. Han är okej på att kombinera, tar ett bra defensivt jobb får man ju säga. Men
alltså just nu är han ju liksom en pålitlig användbar truppspelare. Vi kan slänga in honom var som helst och vi får ett bra jobb liksom. Men han saknar speed. Det tror jag kan bli ett problem för honom. Men han har bra teknik, han har bra speluppfattning. Men han har inte riktigt hittat sin roll. Och sen så nu börjar han ju tänka väldigt mycket, precis som Bejmo. Han börjar bli överambitiös liksom när han kommer in nu, för att han vill liksom ta tillbaka platsen i laget och så här. Jag tycker det är lite tidigt att liksom slakta förvärvet så.
Nej, det är klart att vi ska slakta honom nu, men han kan ju återfödas liksom. Men
man ska komma ihåg att liksom Simon Lundevall 1,5 år efter att han varit i Elfsborg pratade som utlåning till Djurgården. För att det tog liksom tid för honom att komma in där.
Ja, men han har ju han har aldrig funkat ju, men han verkar ha, jag tycker det är en av de bästa spelarna i allsvenskan, men han verkar inte, jag tror inte han funkar ett storstadslag faktiskt.
Han verkar liksom
pressa. Men jag tror man det kan vara samma sak med Kostic, det tar lite tid liksom. Att den kanske första säsongen han inte kom liksom, inte tog en plats i elvan.
Jo, men jag har satt sig huvud på honom. Jag tyckte han var väldigt bra i kuppen. Vi mötte ju enkelt motstånd, men det har vi gjort förra åren utan att leverera. Jag tyckte han var riktigt bra i kuppen, och jag tycker flera av de inledande matcherna så var han väldigt bra defensivt, men det hände ingenting på hans vänsterkant. Jag tyckte han var felspelare på vänsterkant. Jag tyckte han skulle spela på mitten snarare, och så när han väl fick spela på mitten så var han totalt osynlig. Men det var den sämsta matchen på hela säsongen mot BP där, så var det jättekonstigt, den blev sönderblåst och allting. Men igår när han kom in, han får två bra lägen, va? Bränner båda 180.
Jag tycker att hans bästa match nästan var mot Trelleborg hemma i Hön. Då tyckte jag att han gjorde ett bra match, men det var lite det som beskriver honom också, hans säsong, att kommer inte så mycket målchanser, och det är det som har varit problemet.
Alltså, jag tror det finns, det är klart det finns potential kvar i dem, men just nu så ska nog sitta på bänken en stund.
En tvåa.
Tvåa, för jag tycker jag var bra inledningsvis. Jag tycker han var jättebra till och med defensivt mot AIK i cupvinsten till exempel, var han jättebra. Så att, nej, det än så länge är det en dålig värvning.
Alltså Tigern och Hampus Fundell har inte fått en enda minut, så att vi kan inte bedöma någon.
Nej, men Hampus Fundell är intressant. Att inte han har fått spela är ju en jätteöverraskning.
Inte överraskning, men det är ju tråkigt tycker jag. Det överraskar inte mig.
Ja, men han lånas ut i sommar, det är rätt övertygad om. Eller måste han göra?
Nej, jag tror inte det.
Du tror inte det? Ja, men han måste göra det. Han kan ju inte sitta i bänk. Han kan inte sitta, för att om man inte kommer in mot BP, då kommer vi aldrig spela med honom.
Nej.
Jag tror både Tiger och
jag tror du överskattar sin egen miljö, träningsmiljö, att den ska vara så jävla utvecklande och skit. Det tror jag inte är ett dugg.
Går man ner och kollar på träningen på Kagnus, då är Hampus Fundell överlägsen.
Det är sant.
Ja, men han är ju totalt, alltså, grym.
Johan Andersson då, hur bra är han?
Spelande Johan?
Jag vet inte.
Det var en inte spännande värvning.
Det säger ju ganska mycket när inte ens Robin tar upp honom.
Nej, jag höll på att glömma honom. Men
det sa vi ju.
Den är ju konstig från start. Så den är ju ett underkänt betyg åt sportchefen direkt liksom. Inte på grund av vad Johan Andersson har åstadkommit eller ej. Den är ju konstig från start.
Men undrar jag vad den bottnade sig i?
De hade ju verkat ju varit ute efter honom rätt länge, och så nu dök väl chansen upp liksom att ta honom på riktigt. Och
but typ, why? Fortfarande?
Ja, jag vet inte. Men då, de har ju snackat om honom ett par år.
Vi kollar på ganska mycket matcher. Jag har aldrig ens hört någon snacka om att han skulle vara någonting. Han spelade väl liksom, han gjorde väl inte ens 20 matcher i Sirius förra året.
Han startade i 7 tror jag.
7? Ja, du ser ju. Det är som det är. Alltså, ja. Jag vet inte vad jag ska säga. Jättekonstigt. Ja. Men det finns säkert en anledning.
Har vi bara Joram och Sirius kvar då?
Nej, det går inte att säga någonting. Alltså, det är ju...
Det är en chansning som inte gick hem, vad ska vi säga. Det är antingen så... Det är någon som är såhär, man kan inte bedöma honom än och så vidare. Men alltså, om killen fortfarande inte är i form efter en och en halv månad, så är, då har han inte kommit hit med rätt inställning. Och det var ju ändå det många sa, att det gäller att han kommer hit med rätt inställning. Och det har han ju uppenbarligen inte gjort.
Och då kan man våga sig på en summering av Bosses fönster, om man ska summera det då i...
Jag tycker att det är svårt att utvärdera sportchefer, alltså. För vi vet så jävla lite om vad som försiggår bakom kulisserna. Men,
nej, men jag tänker rent om man ser, bara baserat på vad han värvat. Jag tycker att Bosse har fått för mycket skit. Jag förstår ju anfalls...
Jag tycker att alltså, Kostförsäring, det är liksom sunda värvningar sett till vad vi var då, vad de har åstadkommit. Och så här, det, de har ju vi hyllat som bra värvningar, och det tycker jag...
Ja, hur hittar han Ulvestad?
Det är uppenbarligen en chansning som gick hem. För han har ju inte gått att scouta, för han har ju inte spelat liksom. Men liksom, vi har väl goda kontakter i Norge, antar jag, på vad han har varit liksom. Men sen, det är ju alltid riskfullt att värva någon som knappt har spelat fotboll på flera år liksom. Men den har ju inte pekat rätt. Men vi är ändå medvetna om chansningen där.
Fast det här med att inte spela fotboll på länge, det börjar bli lite uttjatat. För att, är det så stor risk då?
Jag är bra för alla deras killar där i alla fall liksom.
Nej, exakt. Och ja, men precis. Och för är du en bra fotbollsspelare, så behöver du inte så lång startsträcka.
Förmodligen inte. Men
bollen är rund och det är 2 mål. Nej, men
nej, men jag tycker Danielsson och Ring tycker jag var 2 på förhand jättebra värmiga som också levererat. Det tycker jag, men Ulvestad hade ju ingen kris hur det skulle gå egentligen.
Jag visste ju knappt om vad för spelartyp liksom.
Jag visste inte att han fanns ens.
Där får man ge att de vågar satsa på Tino, och det har ju fallit väl ut.
Det har det gjort.
Det är alltså också kudos
till Bosse. Men jag tycker ändå lite grann på samma sätt som vi gav oss själva chansen att ha ett riktigt bra försvar genom att ha så pass många mittbackar som vi tyckte var överflödsförbannelse, och det visade sig att det var väldigt nyttigt, för vi har använt allihopa, så har vi inte gett oss själva riktigt chanser framåt. Där har det ju brustit. Bosse har ju inte fyllt på i ett år då vi har den bästa ekonomin någonsin och kommer från en tredje plats och ska spela i Europa. Den var inte jättegenomtänkt, tycker inte jag.
Ja, men jag tror ändå han med sin erfarenhet i ryggen är liksom försiktig. Han var ändå där vid rodret när vi liksom brände de 20 miljoner vi hade 2008 på liksom skräp. För att satsa oss uppåt igen. Och det får liksom inte gå, det får liksom inte bli fel när vi ska lägga de pengarna.
Fast samtidigt så har vi nästan allsvenskan körd nu.
Ja, visst. Vi får väl se vad det går innan uppehållet. Vi har ju Bro nästa. De har Kennedy och Mårtensson avstängda. Det borde vara en match.
Men vi kan vinna flera stycken. Hur många pinnar är vi 11 pinnar efter Bayern, och de har en match mindre spelad?
Framförallt är det många lag att ta sig förbi.
Ja, men ska alla de fallera liksom? Men det jag menar, man kan inte säga att truppbyggen har varit bra. Okej, vi vann cupen, och det är ju, jag är så glad för det, för det har ju räddat hela säsongen liksom. Då är det klart liksom, på någon nivå. Men allsvenskan, det blir ju otroligt tuff att komma topp 3.
Ja, det blir det. Så här, tycker ni att det här är ett sommarfönster där vi ska försöka rädda säsongen eller liksom?
Nej, jag tror inte att det är 5 poäng upp till Norrköping. Alltså, de har en match mindre, men det ser jag inte som en omöjlighet.
Men tycker ni att vi ska agera hårt i sommar?
Det är
alltså hårt. Nej, men alltså, jag vet inte. Inte 2016 när vi tog in Gunnarsson, Mange, Ottman, Isaksson, Kebba.
Men det behövs inte så jättemånga. Det kanske behövs Jag hade fortfarande att vi behöver en vänsterback. Och vi behöver minst en striker. Så är det ju bara.
Ja, vi bryter väl med Jura i sommar. Då kan vi ta in en ny. Det kan vi ju.
Det tror jag vi måste göra oavsett.
Ja, alltså vi kommer inte förlänga optionen med Jura. Så att då, nej, det där öppnar sig en plats. Så att, men då måste rätt spelare vara tillgänglig också.
Vad sa du?
Då måste ju rätt spelare vara tillgänglig också.
Ja, men samtidigt, man kan inte springa runt och vara dumsnål heller. För det sätter sig ju fort liksom, den här att komma trea, komma ut i Europa. Om man då bränner det och kommer, vi säga 7-8 i år. Ja, då är vi tillbaka lite grann. Visst, vi har bra pengar på banken. Självklart bra. Det är jätteviktigt med vår ekonomi och allt det. Men någonstans så är vi ändå en fotbollsklubb som ska vinna matcher. Allt annat blir lite sekundärt om man får ihop allt det där. Att då sätta sig i en situation där man inte är med och spelar, när vi gjort vår bästa säsong någonsin, vi hade vår bästa publiksnitt på sen 62 eller någonting. Det tycker jag inte rimmar lite grann. Om man inte gör det då, när man ska man då göra det?
Jag håller med. Ja. Nej, men det är sant.
Mm. Nej, vi får väl...
Sen beror det också lite grann på, tror jag också, hur mycket man nu vill satsa på Europa League.
Ja, man får ha respekt för hur svårt det är att ta sig till gruppspelet. Det är liksom inte en värvning ifrån att vara garanterad i något gruppspel.
Nej, verkligen inte. Vi går in i andra omgången och så är det tredje och sen är det playoff och sen är man inne.
Ja.
Så vi ska klara tre omgångar.
Ja.
Och det är inte många som gör.
Minst två av de tre omgångarna lär det vara ett lag som på pappret är bättre än oss på förhand.
Garanterat.
Ja. Så det är svårt. Svårt som fan. Men, vi får väl föra den här diskussionen vidare i någon annan tillfälle. Vi börjar gå över en timme och då sägs det att folk tröttnar på att lyssna. Vi får se om det stämmer lite.
Vad är bäst
att
sluta då?
Ja. Yes, men vi kanske hörs igen efter Örebro då.
Yes. Bra.
Viktig match. Ja, där borde verkligen folk ta sig till arenan, för det är ju en...
Den är ju faktiskt...
Vinna eller försvinna.
Men det kommer nog bli så framöver. Varenda match är lite så här måste-matcher hela vägen till sommaruppehållet.
Ja, vi har ju satt oss i det läget.
Och det känns som att vi brukar vara bra i de tillfällen också under öskan. Det känns som att vi alltid vinner de här måste-matcherna av någon slag.
Mm. Ja, jag har så höga förhoppningar på torsdag. Jag hoppas alla kommer.
Ja, perfekt. Men då hörs vi senare, grabbar.
Bra.
För idag.
Tack så mycket.
Bra. Tack.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.